Ja, då fortsätter vi här med att ta ställning till hur vi ska tolka koncilet i Kartago och i Hippo. Vi har redan sett att det är tvivelaktigt om man vid dessa koncilier verkligen avsåg att fastställa en större kanon än vad kyrkan hade gjort i övrigt. Det finns ytterligare en del saker som pekar i den riktningen att koncilet i Kartago knappast avsåg att gå en annan väg än kyrkan i övrigt. Man konsulterar nämligen andra församlingar, till och med kyrkan på andra sidan Medelhavet, angående kanon. Och man höll ett koncilium i Kartago igen år 419 efter Kristus, då satt Augustinus ordförande. Och man förnyar beslutet angående kanon och tillade: låt detta också tillkännages för vår broder och medpräst Bonifatius, biskopen i Rom, eller för andra biskopar i dessa delar, i syfte att denna kanon konfirmeras. Och denna kanon som då ska konfirmeras beskrivs inte som inspirerade böcker, utan som böcker, citat, som genom en användning härledd från våra fäder kan läsas i kyrkan. Att Gamla testamentets kanon, som den mottogs och förstods i Kartago och i denna region i Afrika, inte skilde sig från resten av kyrkan tycks framgå av Tertullianus vittnesbörd från Kartago från det tidigare århundradet. Vi kommer väl ihåg det vittnesbördet, jag för mig att vi citerat det tidigare. Det erkänner endast 24 böcker, om man tar kanonbegreppet i den strikta meningen. Och det är lika så uppenbart av ett par andra vittnesbörd att man inte hade en annan kanon. Vi har ett vittnesbörd från två biskopar. En av dem hette Primasius och en annan Junilius. Det var biskopar i denna region i Afrika på 500-talet, eller mitten av 500-talet. Primasius, han räknar i en kommentar till Uppenbarelseboken 4 upp 24 gammaltestamentliga böcker. Och Junilius delar in gudomliga böcker i tre klasser. Citat: somliga har en fullkomlig auktoritet, andra en medium auktoritet och andra ingen auktoritet. Den tredje klassen svarar tydligen emot vad Augustinus kallar för icke-kanoniska gudomliga skrifter, som innehåller, som han sa, kanske ni minns, farliga fiktioner och fantasier. De böcker som Augustinus räknar upp och som räknas upp vid konciliet i Kartago som kanoniska, de kan ju uppdelas på de andra båda klasserna som Junilius talar om. Sådana som har en fullkomlig auktoritet å ena sidan och sådana som har en medium auktoritet. Och det visar att dessa förteckningar inte uppfattades som en uppräkning av böcker på samma nivå. Det är den hebreiska kanon, alltså, eller lagen och profeterna som också kallas, som är norman, normans Men man kan alltså bruka termen gudomliga böcker, ungefär som vi säger religiös litteratur. Gudomliga böcker, det är ungefär religiös litteratur. Och där finns det då tre grupper, sån religiös litteratur som är inspirerad, som är normans. Och sen sådana som har en härledd auktoritet eller som är nyttiga att läsa, men som inte i sig själva kan läggas till grund för vad som är den rätta tron, men ändå nyttiga. Och för det tredje, sån religiös litteratur som är onyttig, som innehåller farliga fiktioner och fantasier. Vi har nu gått igenom det direkta vittnesbörden om Gamla testamentets kanon i sådana förteckningar över kanoniska böcker som finns från kristna fäder och från kristna koncilier under de fyra första århundradena. Om ni går tillbaka till era anteckningar så hittar ni nog en hel del här. Vi har alltså kommit fram till 400-talet. Och det har då visat sig, med undantag för de här tre förteckningarna vi nu har nämnt, Augustinus och konciliet i Hippo och Kartago, från slutet av det fjärde och början av det femte århundradet, att alla de övriga, med små variationer, enigt och klart stöder den hebreiska kanon som de protestantiska kyrkorna också omfattar som kanoniska, gudomligt inspirerade skrifter. Vi har också sett att de här avvikande vittnesbörden, Augustinus, konciliet i Hippo och Kartago, härrör från ett enda område och egentligen kan betraktas som ett enda vittnesbörd. Vi har också sett att detta vittnesbörd kan tolkas så att det harmonierar med kyrkans syn i övrigt. Men som vi nu ska finna så har det också tolkats i en annan riktning och bland annat spelat en viss roll för en större kanon som sedan fastslås av den romerska kyrkan vid konciliet i Trident, mot reformationens koncilium som började 1545. Från det fjärde århundradet och framåt förkastas apokryferna av de ledande auktoriteterna i den grekiska kyrkan, den östliga kyrkan. Vi har ju nu mest talat om den västliga kyrkan. Det hade ju redan dessa auktoriteters företrädare gjort. Men man gör det nu också i fortsättningen. Anastasius är namnet på en patriark i Antiochia, cirka 560 efter Kristus. Och Leontius, han var patriark i Bysans 580. Dessa båda anger de heliga böckernas tal till 22. Det tal vi känner igen. Det är alltså samma böcker som vi betraktar som kanoniska. Man kommer till talet 22 och man slår ihop Rut med Domarboken och klagovisorna med Jeremia. Var det inte så? Och så har vi Johannes från Damaskus, eller Johannes Damaskenus, den sista av de stora grekiska fäderna, vars skrifter alltjämt betraktas med största vördnad inom den östliga kyrkan. Han har nästan ordagrant skrivit av en av Epifanius listor eller förteckningar, som endast anger den hebreiska kanons böcker som den primära auktoriteten. Till dessa är Syrak och Visheten underordnade som ett appendix, ett tillägg, citat, så som varande ädla och fina böcker, fast än inte profetiska. Och att vara profetisk är alltså att var inspirerad av Gud. En profet är ju Guds mun, Guds talesman. De här uppgifterna har Green hämtat från Westcott. I den västliga kyrkan, eller i den latinsktalande kyrkan, där blev meningarna så småningom delade. Några följde Hieronymus strikta kanon, andra Augustinus mera utvidgade bruk av ordet kanon. Och tar man Augustinus lista utan att bry sig om den försiktighet som Augustinus förband med detta bruk av ordet kanon, så leder det ju till ett resultat som Augustinus själv förmodligen inte önskade, nämligen till ett utsuddande av gränsen mellan inspirerad och oinspirerad skrift, mellan sådana religiösa, andliga, kyrkliga böcker som är likvärdiga med lagen och profeterna, som är gudomligt inspirerade, och sådana som inte är det men likväl nyttiga att ta del av. Cassiodorus, han sätter i sin Institutes år 556 Hieronymus förteckning över kanoniska böcker och Augustinus förteckning över kanoniska böcker sida vid sida utan att ta ställning. Isidorus av Sevilla 636, han gör detsamma. Bland försvararna av den strikta kanon återfinner vi Gregorius den store, biskop i Rom, död 604. Han säger, när han citerar ett ställe från första Makkabéerboken: vi drar fram ett vittnesbörd från böcker som, fastän det inte är kanoniska, har publicerats för kyrkans uppbyggelse. Slut på citat. Vi kan också finna andra framstående män inom den västliga kyrkan som ger samma vittnesbörd. En lång sammanhängande kedja av vittnen finner vi från det fjärde århundradet och fram till tiden för Tridentinum på 1500-talet, som har givit sitt bifall till den hebreiska kanon och röstat emot apokryferna. Det är vittnen från Italien, Spanien, Frankrike, England och Tyskland. Och även på 1500-talet, alltså kort före Tridentinum, hävdar till exempel kardinalen Ximenes, eller kanske Ximenes, jag vet inte, ärkebiskop i Toledo i Spanien, i sin Complutenser Polyglott, den känner ni till, en polyglott, en bibel alltså med flera kolumner med olika översättningar i varje kolumn, en polyglott som han tillägnade påven Leo den tionde och som denne påve också gillade. Han säger att Gamla testamentets böcker som trycks i denna polyglott endast på grekiska, nämligen Tobit, Judit, Visheten, Syrak, Baruk och Makkabéerböckerna, samt tilläggen till Ester och Daniel, inte tillhör kanon. Men dessa har tagits med därför att de har mottagits av kyrkan för folkets uppbyggelse. Dock inte som en bekräftelse på någon auktoritet, när det gäller kyrkliga läror. Man får alltså inte grunda någon lära på dessa böcker, men de har tagits med för att de ger uppbyggelse för folket. Och kardinalen Cajetanus känner ni väl till från reformationshistorien. Kardinal Cajetanus i Rom, han dog 1534 och var en teolog av stor betydelse. Han skulle, tror man, ha blivit påve om han hade överlevt Clemens den sjunde. Denne Cajetanus hade samma mening som kardinalen Ximenes. I sitt företal till sin hebreerbrevskommentar säger han, citat: "Vi har valt Hieronymus regel så att vi inte tar miste när det gäller att urskilja de kanoniska böckerna. Till dem som han överlämnade som kanoniska håller vi för att vara kanoniska, och det som han skilde från de kanoniska böckerna anser vi står utanför kanon." I sin dedikation till Clemens den sjunde, sin dedikation av sin kommentar till Gamla testamentets historiska böcker, i denna dedikation skriver han: "Hela den latinska kyrkan står i stor tacksamhetsskuld till den helige Hieronymus när det gäller att skilja de kanoniska böckerna från de icke-kanoniska, eftersom han har friat oss från hebreernas förebråelse att vi skulle skapa åt oss böcker eller delar av böcker som de helt saknar. Ty Judit, Tobit och Makabeerböckerna räknas av Hieronymus som stående utanför de kanoniska böckerna och ställs bland apokryferna tillsammans med Vishetens bok och Syrak. Dessa böcker är inte kanoniska böcker, det vill säga det tillhör inte regeln som bekräftar vilka ting som är av tro, vilka ting som vi ska tro och lära och bekänna. Likväl kan det kallas kanoniska, det vill säga tillhöra regeln för vad som uppbygger det troende." Här ser ni återigen att man skiljer mellan böcker som får läggas till grund för vad som är sanning, vad vi ska tro, och böcker som kan kallas kanoniska i en vidare mening därför att de är uppbyggliga, de är tjänliga för det troende. Med denna distinktion kan det som sagts av Augustinus och som skrivits av konciliet i Kartago rätt uppfattas. Så säger alltså denne kardinal Cajetanus. Under den långa perioden från konciliet i Kartago till Tridentinum, det rör sig ju om 1100 år drygt, finns det ganska få förteckningar som innehåller apokryferna. Det finns två listor som tillskrivs biskopar i Rom, nämligen biskopen Innocentius den förste 405 och biskopen Gelasius 492-96. Om dessa skriver Westcott: "Båda dessa listor är föremål eller utsatta för djupaste misstänksamhet. De var nämligen okända för Cassiodorus, som noggrant sammanställde de olika förteckningar över heliga skrifter som fanns på hans tid. De var senare också okända för Isidorus av Sevilla. Texten i Gelasius lista är också mycket olika i olika avskrifter, och på ett sådant sätt att det antyder att skillnaderna inte kan härledas från ett enda original. De tidigaste historiska spåren av de dekretalier av vilka det utgör en del påträffas på 700-talet. Innocentius brev sändes till Karl den store år 774 av Hadrianus den förste tillsammans med den kyrkliga lagen. Och från den tiden utövade den ett visst inflytande på kyrkans bedömning. Listan på kanoniska böcker i Gelasius dekret framträder inte tydligt förrän på 900-talet. Och även senare var den förhållandevis litet känd. Båda listorna upprepar helt enkelt Kartagos beslut och bestämmer den kyrkliga kanon, det vill säga de böcker som får brukas offentligt i kyrkans gudstjänster. Så långt Westcott. Med andra ord, de där båda vittnesbörden, de är lite dubiösa och hur som helst så säger de ingenting annat än vad som sades i Kartago-beslutet. Så nämner Green också konciliet i Florens år 1439. Detta koncilium sysselsatte sig främst med disputer mellan den östliga och den västliga kyrkan. Det sägs att detta koncilium också har utgivit en katalog som skulle, alltså en förteckning, en lista på kanoniska böcker som skulle överensstämma med listan från Kartago. Men det vet vi inte, den existerar inte. Och vi vet inte om den någonsin har existerat, det är omtvistat. Nog om detta, nu är vi äntligen framme vid konciliet i Trident, motreformationens koncilium. Det koncilium som avgör den katolska kyrkans hållning i den här frågan. Och som gäller alltså än idag. Vi vet ju att enligt den katolska kyrkan kan ett ekumeniskt konciliums beslut aldrig ändras. Det går inte. Det kan kompletteras och sådär, men man kan aldrig säga att det var ett misstag, att man har tagit miste. Det går inte. Och nu hävdar de romerska katolikerna att det här motreformationens koncilium i Trident var ett ekumeniskt koncilium. Att det följaktligen är auktoritativt i alla dess beslut, dekret som man säger. Och konciliet i Trident antog följande vid sin fjärde session den 8 april 1546. Man har ju olika sittningar, som man säger, olika sessioner. Och vid sin fjärde session den 8 april 1546 beslöt man följande citat. Synoden mottager och vördar alla böckerna såväl i det gamla som det nya testamentet, eftersom en Gud är författare till båda. Också de oskrivna traditionerna som har att göra med tro och moral, såsom utgående från Kristi mun eller dikterade av den helige ande, med samma känsla av pietet och vördnad. Slut på citatet. Här var det många inskjutna satser nu. Om jag drar ihop det där så blev det alltså att synoden mottager och vördar med samma känsla av pietet och vördnad, såsom gudomliga, såsom dikterade av den helige ande, såsom utgående av Kristi mun. Dels alla böckerna i GT och NT, plus också de oskrivna traditionerna som har att göra med tro och moral. Och vad menar man då för böcker? Jo, därefter följer en förteckning över de heliga böckerna. Och denna förteckning innesluter också då Tobit, Judit, Visheten, Syrak, Baruk och de två Makkabéer böckerna. Och dekretet slutar med orden: om någon inte helt och hållet tar emot dessa böcker med alla dess delar. Och då ska vi komma ihåg, med alla dess delar, då innefattas också, när det gäller Ester och Daniel, de apokryfiska tilläggen till Ester och till Daniel. Sådana tillägg som alltså bara finns i Septuaginta. Om någon, återigen, inte helt och hållet tar emot dessa böcker med alla dess delar, så som det brukar läsas i den katolska kyrkan, och med vett och vilja föraktar de nämnda traditionerna, han vare förbannad. Det är ju samma koncilium som att säga den som lär att rättfärdiggörelsen innebär syndernas förlåtelse, han vare förbannad. Det nya i det här dekretet, det är alltså att de apokryfiska böckerna och de oskrivna traditionerna sätts på samma nivå som de strikt kanoniska böckerna, och att ett annat tema uttalas över dem som har en annan mening. Det fanns många olika meningar vid det här konciliet angående den bästa metoden att handlägga kanonfrågan. Några föreslog helt enkelt att man gjorde en förteckning över de böcker som kyrkan sanktionerat, så som skedde i Kartago. Alltså en lista på, vad ska vi säga, kyrkliga böcker som är nyttiga, utan att uttala sig om deras värde i förhållande till varandra, vilka av dem som är inspirerade gudomliga strikt mening och vilka som bara är nyttiga, utan bara räkna upp alla kyrkliga böcker kanoniska i den vida meningen. Andra hade den meningen att man borde följa Hieronymus exempel, det vill säga dels göra en förteckning över de böcker som är kanoniska i den strikta meningen, och dels göra en förteckning över andra böcker som är nyttiga att bruka, som är kanoniska i den vida meningen. Det vill säga ha samma kanon som vi nu har. Och en tredje grupp vid konciliet, de gick in för den kurs som slutligen segrade, som alltså har blivit den katolska kyrkans officiella lära, som alla måste böja sig för nu. Det slutliga beslutet, det vilade inte på en grundlig undersökning av frågan, utan grundar sig mera på det existerande bruket inom den romerska kyrkan. Och det där går ju igen i samband med andra beslut också, när det gäller nya dogmer om till exempel Jungfru Maria, hennes obefläckade avlelse och himmelsfärd och sådant, så kommer ju vissa koncilier till slut att bara fastställa det som har blivit allmän folktro. Man liksom böjer sig för ett allmänt bruk. Och när det gäller de apokryfiska böckerna, så hade ju kyrkan inte riktigt kunnat upprätthålla skillnaden mellan kanoniska strikt mening och andra kyrkliga böcker. Och detta framförallt därför att de var lite för efterlåtna med att bruka annan kyrklig litteratur i gudstjänsten. De kom att göra upp förteckningar över vilka läsningar som ska ske, och då tog man med också kyrkliga böcker i den vida meningen. Och då blev det naturligtvis oerhört svårt för folket att kunna skilja mellan kanoniska böcker i strikt mening och icke-kanoniska i strikt mening. Om man samlades till kompletorium eller matutin eller vesper eller högmässa, och så läste man dels ur Johannesevangeliet och dels ur Jesaja och så dels ur andra Makkabéboken eller ur Tobit eller Visheten, så uppfattar ju folket det som att de var i stort sett på samma plan. Och så är det ju med det romerska missalet. Jag vet inte hur långt det går tillbaka, men det som alltid brukas, att Bäst som det är så kommer det då textläsning från apokryferna. Jag minns till exempel från mitt näst sista besök på Jämsrydsstiftelsen i Småland, där man ju menar att den romerska kyrkan har tagit vara på mycket av katolskt allmänkyrkligt värde som den lutherska kyrkan har tappat bort. Och där följer man vid textläsningen tydligen det romerska missalet. Så när jag var på någon vesper där eller någonting så var det just vid det tillfället läsning då från, jag tror det var andra Makabeboken. Och det omgärdas ju med samma auktoritet och vördnad som när man läste kanonisk skrift. Man är ju mycket för processioner och ceremonier så. Och var ju i och för sig fint att när man läser en gudomlig bok att uppmärksammas ordentligt. Att prästen gick fram ordentligt och man bugade sig inför den heliga boken och det lyste mycket ljus. Kanske man hade två kolgossar som gick fram och stod runt omkring med varsitt ljus i den stilen. Och sedan texten hade läst så slutade man med kanske Herre inskriv dessa ord i våra hjärtan eller något annat, och sen svarade församlingen i korus: Gud, vi tackar dig. Och jag minns då hur jag studsade när man läste ur andra Makabeboken, och det råkade vara det här stället som har brukats från Rom som ett stöd för att det finns en skärseld. Jag tror det är andra Makabeboken någonstans. Och då bugade sig prästen efter ordentligt och hela församlingen föll som ett vajande sädesfält och sa: Gud, vi tackar dig. Men om man har en sån praxis så är det ju inte så konstigt att kyrkor och församlingar, enskilda medlemmar till slut förlorar den här gränsdragningen. Tänk om vi här, istället för att epistel så läser vi ett stycke ur Luthers husbostilla och har dels då texter ur Bibeln och dels kanske ur Wilbert Kreis bok om dopet eller en bok om kyrkogemenskap eller någonting. Det kan vara bra, nyttigt och fina, lärorika sammanställningar. Men det är ändå en väldig skillnad på inspirerade och inte inspirerade böcker. Men upprätthålls inte den skillnaden i gudstjänsten så blir det ju vissa oklarheter. Och det är nog det som har lett till att Tridentinum kom till det här beslutet. Man hade alltså i romerska kyrkan en längre tid valt textläsningar också från apokryferna. Sen är det nog en annan sak också som har spelat in. Och det var nog det att man hade ju nu att distansera sig mot protestanterna. Det gällde ju lärofrågor. Och då blev det lätt så att det gällde också själva texten. Och eftersom protestanterna följer då bara den hebreiska kanon som kanonisk, så kunde man distansera sig från protestanterna på den här punkten också. I Luthers översättning av Bibeln så tillfogades apokryferna som ett appendix till Gamla testamentet med överskriften: Dessa är böcker som inte värderas lika med de heliga skrifterna, men som likväl är användbara och goda att läsa. Vi har ju sett att det är alltså den genomgående rätta hållningen rakt igenom. I Karl den XII:s bibel står det i anslutning till Lutherbibeln: Efter GT:s alla kanoniska böcker så kommer en ny rubrik: Apokryfa. Det är böcker som icke finnas i den hebreiska bibeln och är för den skull icke lika räknade vid de andra böcker i den helga skrift, dock nyttiga till att läsa. Så står det. Och det här ser vi alltså. Det är frågan om kyrklig nyttig litteratur. Men man får inte grunda någon lära på dem. De är inte lika med lagen och profeterna. Nu vet vi att det här har blivit lite oklart på många håll. De högkyrkliga vill gärna att gränsen utsuddas förstås, så att man vill bli lika med katolikerna. Och forskare i allmänhet, de vet inte så mycket om det här. Så när nu Bibelkommissionen, som är klar med översättningen av Nya Testamentet, det kommer ju ut förresten nu i slutet på september, i oktober först, då ska de ta sig an apokryferna och översätta dem. Och jag minns under min studietid att man ofta betonade att vi ska ha med apokryferna därför att det är böcker av ungefär samma värde. Man kan inte se någon principiell skillnad där. Och det är inte så konstigt, har man den syn på inspirationen och Bibelns tillkomst som forskare har, som accepterar den historisk-kritiska metoden, så kan det ju inte vara någon principiell skillnad. Det är orimligt för dem. Ja, när det gäller Septuaginta så kan vi observera att Septuaginta också innehåller en tredje Esra och en tredje Makkabeerbok. Jag tror i min utgåva fanns det till och med en fjärde Makkabeerbok, men jag har inte hunnit kolla upp det där riktigt än. Och i Vulgata själv, som Tridentinum säger sig vara, eller som Tridentinum säger vara den autentiska bibeln, där finns en tredje och en fjärde Esra och dessutom Manasses bön. Och i den gamla etiopiska översättningen, där finns också Henoks bok med. Vidare Jesajas himmelsfärd. Vidare jubileerboken. Och dessutom ytterligare en rad apokryfiska berättelser. En apokryfisk berättelse om Asenat, Josefs hustru. Varför finns då inte dessa böcker med i den katolska kanon? Om man har den regeln att allt som fanns med i tidiga översättningar ändå är kanoniskt. Frågetecken. Angående läsningen i kyrkan av apokryfer säger Hieronymus: när därför kyrkan läser Judit, Tobit och Makkabeeböckerna, men inte tar emot dem bland de kanoniska skrifterna, så läser den också dessa båda volymer, nämligen Visheten och Syrak, för folkets uppbyggelse, inte för att de har auktoritet att bevisa religionens läror. Och en person som jag inte känner till, men som heter Ruffin, som var samtida med Hieronymus, han säger i en skrift som handlar om den apostoliska tron: men det bör vara känt att det finns andra böcker som våra förfäder kallade icke-kanoniska men kyrkliga, såsom Salomos vishet och en annan så kallad vishet av Syraks son. Av samma slag är Tobits bok och Judit och Makkabeerböckerna. Alla dessa skall de ha läst i kyrkan, men de blev inte framdragna för att bekräfta trons auktoritet. Andra skrifter kallade de apokryfer, som de inte skall ha läst i kyrkan. Dessa ting har, som jag har sagt, förmedlats till oss från fäderna. Alltså, här ser vi hur också det katolska bruket av termen apokryfer har en längre historia. Apokryfer kallade man sådana böcker som överhuvudtaget inte fick brukas kyrkligt. De skulle stoppas undan. Och därför kunde de inte använda termen apokryfer på böcker som är goda och nyttiga att läsa. Och de kom sen då att upphöja de böckerna till vanliga kanoniska böcker. De använde alltså termen apokryfer för sådana böcker som ska helt stå utanför. Medan den lutherska kyrkan, den protestantiska kyrkan överhuvudtaget, använder termen apokryfer för de böcker som inte är likvärda med de gudomligt inspirerade böckerna men ändå nyttiga att läsa. Athanasius, han säger i sin synopsis över de heliga skrifterna, citat: hela skriften som vi kristna har är gudomligt inspirerad, Den innehåller inte böcker utan gräns, utan omfattar en fixerad kanon. Och sedan, efter att ha räknat upp böckerna i detalj, fortsätter han. Men vid sidan av dessa böcker finns det också några andra i GT som inte har mottagits i kanon, utan som endast läses inför katekumenerna. Dessa är Visheten, Syrak eller Ecclesiasticus, Ester, Judit och Tobit. Dessa är inte kanoniska. Han har alltså med Ester där också. I övrigt så är det inget nytt. När det gäller de apostoliska fäderna säger Westcott: Clemens brukar berättelsen om Judit på samma sätt som den om Ester. Och Barnabas tycks ha varit bekant med Visheten och Syrak, vilket är att vänta när det gäller en alexandrinsk författare. Och han citerar fjärde Esra som en profets verk. Clemens hänvisning till Visheten och Polycarpus hänvisning till Tobit är mycket tvivelaktig. Slut på citatet från Westcott. Dessa fäder kan alltså ha varit bekanta med några av apokryferna och har trott att Judit var en sann berättelse. Men av detta följer inte att de satte dem i nivå med de inspirerade skrifterna. Om det var så att Barnabas trodde att fjärde Esra, som för övrigt inte finns med i den romersk-katolska kyrkan, skrivits av Esra, så tog han ju miste. Fäderna, jag tror att här menas fjärde Esra, men man kan aldrig riktigt vara säker när man har beteckningarna här, fjärde eller andra Esra. Fäderna från det andra århundradet och framåt citerar apokryferna fritt. Men då ska man komma ihåg att det gör de också med andra böcker av hedniska författare. De citerar också Homerus, Virgilius, Cicero etc. Till och med Nya testamentet citerar jag några hedniska författare, som du vet. I den grekiska kyrkan, den östra kyrkan, östliga, där sanktioneras den hebreiska kanon av trosbekännelsen från 1631, författad av patriarken i Konstantinopel, Cyrillus Lukar. Med denna bekännelse överensstämmer bekännelsen från hans vän Metrofanes Kritopoulos och den auktoriserade ryska katekesen. Men Dositevs bekännelse, Dositevs var patriark i Jerusalem, och han framarbetade en bekännelse under romerskt inflytande 1672. I denna bekännelse sanktioneras följaktligen apokryferna i motsats till Lukas, Cyrillus Lukas uppfattning. Ja, så ska vi sluta helt kort med att säga något om apokryfernas tillförlitlighet. Jag kommer tillbaka till det när jag ska gå igenom apokryferna, men vi kan säga att Tobit och Judit, om ni har läst dem, innehåller ju detaljer som är tvivelaktiga och felaktiga. Det gäller geografiska, kronologiska och historiska saker där det finns misstag. Det tycks också vara så att man gör frälsningen och syndernas förlåtelse delvis beroende av förtjänstfulla gärningar. Så det är detta som kommer tillbaka under hela kyrkans historia. Att man kan inte riktigt skilja på detta att en sann tro har med sig goda gärningar. Och att det finns ingen sann tro om den inte är levande. Och den är inte levande om den inte som frukt bär goda gärningar. Men detta kan man inte skilja riktigt från den läran. Att